tror jag, jag har förberett en liten PowerPoint här, så att om du gör en sån lufttryckning, ska vi se hur det går. Jag åker ju till Hongkong ibland. Sofia är ju från Hongkong och vi har ju släkt där och så. Så att, men då får man ju sån här jetlag och har jättesvårt att sova. Så då brukar jag sitta uppe och skriva böcker. Och så den här boken då, Det anstötliga evangeliet om den kontroversiella kärnan i kristen tro, kom till väldigt mycket i Hongkong faktiskt. Då satt jag varenda natt nästan och skrev. Och jag har skrivit ytterligare böcker, men det här är den viktigaste som jag har skrivit, tycker jag själv. För den här handlar om hjärtat och den handlar om tron och det handlar om sånt som vi kanske inte alltid pratar så mycket om. Nu är jag med i en pingstkyrka. Jag känner inte att jag är en pingstvän, för det är liksom någon sorts identitet så där, va. Och då ska man hålla på och säga frid, broder och sånt där. Det är inte jag så hemma med. Jag har inte fått in den där pingstkänslan riktigt, va. Men jag respekterar de som har det. Det är ingen fel med det, va. Men min poäng är väl att jag har inte så jättemycket erfarenhet av att gå på gudstjänster i ELM-sammanhang. Jag vet att ni verkligen vill stå för evangeliet. Och jag kanske tänker mig att en del av det som jag kommer att ta upp här nu är som att slå in öppna dörrar. Det här är självklarheter för en del av er. Men vi lever i en kristenhet som filar av kanterna och som gör evangeliet, om vi liknar evangeliet vid ett lejon. Torsten Bolin, biskop, har ju en dikt som säger något i stil med att evangeliet var ett lejon liksom, med vassa klor, men vi har gjort det till en liten bondkatt och filat av. Vi har liksom snällifierat Jesus och evangeliet i väldigt hög grad, och det var det här. Det här har jag upplevt mycket. Jag tror att många av mina vänner, och när vi pratar om situationen i kristenheten i Sverige, så upplever vi det. Och det är därför jag skrev den här boken då. Ni kommer att få ganska mycket av innehållet sammanfattningsvis då. Men innan jag börjar så vill jag bara be en enkel bön med oss här. Mm. Fader i himlen, jag tackar dig för mina vänner här som jag inte känner särskilt väl, men som tror på dig och vill leva med dig och för dig. Och tack att vi är ett i dig, Jesus. Tack att du har kommit, du har avslöjat Fadern. Du är Gud inkarnerad, och där vi ser dig, Jesus, då ser vi Fadern. Och vi tackar dig, Herre, för att vi får tro på dig, lita på dig. Och tro på att du också gör ditt verk i våra liv, i våra hjärtan. Du ser oss var och en och behandlar oss just som de individer, de älskade barn i dig som vi är. Jag vill be, Herre, att den här kvällen ska få bli en kväll då ditt ord får träffa våra hjärtan. Och där vi får både utvärdera våra liv och våra hjärtan, våra relationer, våra sätt att se på dig och på evangeliet. Jag vill be, Herre, utransaka oss och känna oss och se om vi är på en olycksväg eller inte. Och led oss på den rätta vägen. Och Herre, går vi fel, faller vi, så vad kan vi göra annat än att komma till dig, Herre, och förtrösta på dig, att fly till dig. Den som flyr till dig ska inte stå med skam, som det står i Saltaren. Herre, jag ber för den här kvällen. Tala genom ditt ord, tala genom mig och genom vår gemenskap och verka. Jag ber om att du ska få ha en frihet att verka ikväll. I Jesu namn. Amen. 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 Det här är en historiker som heter Tom Holland som är intressant. Han har skrivit en bok som heter Dominion som tar upp just hur djupt kristen tro, kristna värderingar har påverkat den västerländska kulturen. Otroligt djupt, otroligt djupt. Jag brukar skoja och säga att utan Gud, ingen Gudrun. Hade vi inte haft Jesus och den kristna tron i botten, så hade vi inte haft feminismen. För det är kristen tro som lyfter upp kvinnan som jämlik med mannen. Hon har lika stor del i frälsningen. Hon är lika mycket Guds avbild. Det här finns inte i andra kulturer på samma sätt. Det finns i den kristna kultursfären. Jag brukar skoja och säga utan Kristus ingen krister. Krister Sturmark, humanismen, betoningen på människan som värdefull. Det hade inte funnits som en sorts kristen avart där man överbetonar människan. Men det är ju därför att kristen tro säger någonting enormt. Nämligen att Gud har blivit människa. Att Gud har skapat människan till sin avbild men också blivit människa. Det är ju det högsta som någonsin kan hända med någonting skapat. Att Gud, så att säga, iklär sig den skapelsen, så att säga, och blir människa. Människan är ju, det går inte att göra människan mer central och värdefull. Och för så fort du säger att Gud är människan, om ni förstår vad jag menar, om vi gudomliggör människan, då kommer människan tappa i värde. För människan är inte evig och värdefull i sig själv. Det är bara Gud som är det. Och det är därför vi är så värdefulla, för att vi skapade till Guds avbild och älskade av honom. Nåväl, poängen är liksom att de värderingar som även icke-kristna och antikristna, så att säga, ideologier och rörelser för fram är ofta i grund och botten ett lån från den kristna tron. Jesus har påverkat den västerländska kulturen så in i grunden. Det här är någonting som historikern Tom Holland då har skrivit en tjock bok om. Och han skriver bland annat så här då i förordet. Att en sådan Gud skulle ha en son. Och att denne son skulle lida en slavs öde och torteras till döds på ett kors. Var för de flesta judar lika förbluffande som frånstötande. Det gick inte att föreställa sig en mer chockerande omkastning av deras frommaste antaganden. Inte nog med att det var hädelse, det var galenskap. Och eftersom kristen tro har genomsyrat vår kultur så mycket, så är det svårt ibland för oss att förstå hur främmande och anstötlig den kristna tron var för den antika världen. För romare och greker då på den där tiden. Vi går omkring med kors runt halsen, och det kan till och med Madonna och andra såna här ganska antikristliga rock- och popidoler göra. Men korset är ju, som ni vet, ett avrättningsredskap. Det är liksom en tortyravrättning. Tänk dig själv om du skulle träffa en person som hade en stol i silver med någon som sitter där, och så frågar du: vad är det där för någonting? Ja, jag är med i en sekt, förstår du. Och våran ledare, han blev avrättad i elektriska stolen, och det var så underbart. Han liksom han frästes till döds. Fantastiskt, halleluja. Då undrar man ju så här: är du helt koko? Är du helt, har du tappat konceptet helt och hållet? Ungefär så tror jag faktiskt att antika romare och greker uppfattade oss kristna. Hur kan ni tro att Gud blir människa, och inte nog med det, dör denna slavdöd, den mest förnedrande döden som gick att dö? Och romarna, de har inte den här attityden, hade inte den här attityden som vi har, att den lilla människan ska vi lyfta upp. Nej, det är en kristen idé. De föraktade svaghet, de föraktade sjuka, de föraktade slavar. De gjorde det på riktigt alltså. Så har jag förstått det, så säger historiker. Nåväl. Samtidigt var romare och greker förundrade. Därför att kristna stannade kvar när pesten kom. Pesten kom ju in i Rom och i romarriket många gånger. Och kristna stannade kvar och hjälpte människor som då var sjuka. De flesta flydde och såg till att de inte kom i kontakt med pesten. Men kristna kunde offra sina liv. Kristna låg och spanade på fälten, på åkrar eller dungar där man visste att man la ut barn som då skulle ätas upp av vilddjur eller så. I tävlan med slavhandlare så låg man, för slavhandlare kunde också ta de här barnen och göra dem till slavar och tjäna pengar på dem. Så låg kristna där och adopterade de här barnen. kristna skapade en och romare var väldigt, de var väldigt negativa till den kristna sexualmoralen som var alldeles för sträng. Sex, både till höger och vänster hur som helst, var ju en naturlig del av romarriket. En fri man hade rätt att ha sex med vem man ville i hushållet. Pojkar, flickor, tjänare och så vidare. Och detta utnyttjades. Det var mycket övergrepp i den här kulturen. Kristna gick emot det här. Vi krockade med vår kultur redan från början, så att säga. Jesus krockade med judarna. Romare och greker som blev kristna krockade med sin kultur. Och skapade både motstånd men också en sorts förundran. Oj, de är verkligen annorlunda. Och det här gjorde ju förstås att kristen tro var anstötlig på olika sätt. Det anstötliga evangeliet, för jag menar att, och jag tror att det är ganska lätt att stödja det med Bibeln, jag ska försöka det, att självaste evangeliet är anstötligt. Därför att det är inte roligt för någon människa att höra att du är en misslyckad syndare och du förtjänar evig död. Det är inte ett liksom budskap som man säger halleluja till naturligt, va? Utan det är ju snarare ett slag i ansiktet. Evangeliet har en anstötlighet inbakad i sig som jag tror faktiskt gäller alla människor. Men sen finns det anstötligheten i den kristna tron och evangeliet som slår lite olika beroende på vilken kultur man befinner sig i. Vissa delar av evangeliet kommer vara lätt smälta i vissa kulturer men svårsmälta i andra. Precis på samma sätt som dina och mina synder skiljer sig åt, våra svagheter, våra frestelser, så kommer också olika kulturer ha olika styrkor eller befinna sig på olika avstånd eller till Guds rike, om ni förstår vad jag menar. I vissa kulturer är det verkligen förbjudet att stjäla, men att ha fri sex är okej, eller sådär, va? Vi faller inte jämnt i relation till alla 10 Guds bud. På samma sätt så har jag funderat då på vilket sätt är evangeliet anstötligt i relation till den svenska kulturen idag. Det är något som jag också försöker ta upp här. Anstötligt då, tankemässigt oacceptabelt och eller känslomässigt skandalöst helt enkelt. Det här kan jag inte acceptera. Det här sticker i ögonen. Det här är jobbigt. Det här är inte roligt. Det är ungefär vad anstötligt betyder, som jag tolkar det i alla fall. Väckte Jesus anstöt? Ja, han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga och de blev häpna och sa: var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: en profet föraktas inte utom i sin hemstad och i sin egen familj. Och det här känner vi ju alla igen förstås. Jag menar, min mamma till exempel, hon känner ju mig och tycker ju liksom inte att jag är så himla... Hon tycker att jag är väldigt fantastisk oavsett vad jag gör. Men hon tycker ju inte... Ja, ni fattar vad jag menar. Ja, men du är min son. Det är sådär. Så otroligt fantastisk kan det väl ändå inte vara. Ni fattar. Så där är det ju. Och det här är ju förstås något som Jesus också fick uppleva då. Vid ett annat tillfälle, Jesus svarar dem: gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Saliga den som inte tar anstöt av mig. Fariseerna tog ju väldigt mycket anstöt av Jesus. Han utmanade dem. Han... var jättejobbig. Om vi tar vad Jesus säger: ve er fariser, ve er. Jag menar, risken är ju att om Jesus hade kommit här idag och stått inte ett par sandaler utan ett par svenska skor och sagt ett budskap anpassat till vår kultur, så är jag rädd för att väldigt många kyrkor inte hade tagit emot honom. Jag är rädd för att hans budskap skulle vara så skarpt och jobbigt och utmanande och skräddarsytt just för oss. Det är ju det som är grejen, han skräddarsyr ju budskapet till fariseerna. Han talar ju till dem som han har framför sig. Men det är ju inte vi. Så det träffar inte oss lika starkt, lika hårt. Vi föraktar inte samarier på det sätt som judarna föraktade samarier. Vi har våra saker, våra issues som vi säger hemma, Sofia och jag. Våra grejer. Men det är ju dem som Gud är intresserad av att jobba med i våra liv. Och det är där jag tror faktiskt att förkunnare och pastorer och ledare har till ansvar att ta evangeliet och genom den heliga andes vägledning och vishet och ödmjukhet fråga sig, hur utmanar det här oss? Hur träffar det oss på ett sätt som verkligen leder till omvändelse, ödmjukhet, förkrosselse? Hur blir det här levande för oss? Det är vad jag tror Gud vill att ledare vågar säga. Och att församlingar omfamnar. Väckte Jesus anstöt? Ja, om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig före er. Så det finns en konflikt, en djup konflikt mellan den fallna världen och Jesus. Han säger, ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Det är inget kanske där. Ni kommer att bli hatade. Av alla, och det betyder ju kanske då inte att precis varenda person kommer att hata oss, men det kommer vara väldigt många. Jag kommer ihåg när jag var studentpastor på högskolan i Örebro och vi hade såna här jackor där det stod Bönligan hette våran studentgemenskap. Vi kaffeböner och sen kristna bönegrupper och sen var det ju söta frikyrkobönor också med i gänget som icke-kristna killar tyckte var intressant att prata med. Hur som helst så jag kommer ihåg en gång så hörde jag två killar som satt och drack öl och så. Jag tycker så illa om att det är så många kristna här. Åh, jag tycker illa om det. Så här. Ja, det var intressant att höra. Det kom från hjärtat. Saliga de som blir förföljda för rättfärdighets skull, för de tillhör himmelriket. Matteus 5, och så får ni kolla versen själva där. Nåväl, ni känner till detta. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för hans gärningar inte ska avslöjas. Jag är världens ljus, säger Jesus, och säger han, ni är världens ljus. Så vi är ju, om vi ska leva i ljuset och vara ljus, då måste ju ljuset först drabba oss. Vi måste låta ljuset tränga in i våra skrymsler och vrån. Bekänna vår synd, säga som det är, vara nakna inför Herren och kanske åtminstone någon människa där vi bekänner vår synd, säger som det är, sticker hål på prestigen och bubblan. Och lever vi så kommer vi vara ljus och då kommer vi bli jobbiga. Och det ska vi bli på rätt sätt. Det handlar inte om att vara jobbig för jobbighetens skull, men om synd är ditt och mitt största problem och världens största problem, då är man ju väldigt god om man försöker göra något åt det problemet. Och då kommer man att bli jobbig på ett eller annat sätt. Sen ska man inte attackera alla hela tiden och påpeka alltihopa, men vi måste ändå ha det i blickfånget. Det är frälsning från synd, det är befrielse från synd. Det är faktiskt en anledning till varför vi finns som församling. Och att tala till världen. Och att tala till oss själva. Och att låta Gud förstås tala till oss. Och tala genom oss till världen. Jag kommer att prata om fyra saker. Jag kommer först prata om en politiskt inkorrekt Gud. Sen kommer jag prata om syndens universalitet, allvar och djup. Om omvändelsens nödvändighet och sen om evigdom. För det är de här sakerna i evangeliet som vi liksom inte riktigt vill prata om, är min upplevelse. Eller som vi ofta går runt eller tonar ner. När jag läser Bibeln så märker jag inte att Jesus tonar ner sånt. Jag märker att han tonar upp det. Det verkar snarare som att han vill betona sådana saker. Inte alltid, men ibland faktiskt. Och då måste man fråga sig, om jag vill tona ner sånt som Bibeln betonar, eller som Jesus betonar, vem är det som påverkar mig då? Är det Jesus som påverkar mig eller är det världen? Det låter ju mer som att man får sin påverkan någon annanstans ifrån. Jag tror att det är viktigt att vi inte bara säger det Jesus vill ha sagt, utan att vi också säger det med den rätta betoningen. Tror ni Jesus sa, nu blir det småländska här nu då.
Ve er fariseer, ni syndare.
Han pratade inte så. Han sa antagligen, ve er fariseer! Förmodligen. Vilken ton hade han? Kommunicerade han så det träffade? Ja, vi får det vittnesbördet. Han talade med makt och myndighet. Inte som fariseerna. Förstår ni vad jag menar? Det är inte bara vad vi säger, utan det är hur vi säger det. Har vi hjärtat? Menar vi det? Eller försöker vi undvika konfrontationen? Hoppas jag inte skrämde några barn nu. Sverige är ju ett mellanmjölksland, tror vi ibland. Men det är inte sant, i alla fall inte enligt forskningen. Där ser ni Sweden i hörnet. Det här är Engelhard Wessel World Cultural Map. Och då är det då två värden som man så att säga placerar olika kulturer utifrån. Det ena har att göra med traditionella kontra sekulära värderingar. Så de som är högst upp där, de är väldigt sekulariserade kulturer. Och längst ner så är det väldigt, så att säga, religiösa kulturer, traditionella kulturer. Sen till vänster, då har du mera communitarian eller kollektivistiska. Det är liksom gemenskapen betonas då. Längst till, ja, höger från er sida då sett, så är det individualistiska värderingar. Och som ni märker så har Sverige kombinerat sekularisering, avkristning, bort med religionen, med en stark betoning på individen. Och egentligen hör ju det är inte så konstigt egentligen. För att om Gud verkligen inte får finnas, får någon plats i kulturen överhuvudtaget, vem ska då bära den moraliska auktoriteten? Och först så kan man ju tänka sig att det är staten som gör det. De människor som har makt i en kultur bär den moraliska auktoriteten. Och det har ju funnits. Vi har diktaturer i historien under 1900-talet och förstås genom hela historien. Men liksom Hitler, Mussolini, Stalin och så vidare. Och det var ju väldigt mycket så att sekulariseringen på 1800-talet, med start från 1700-talet. 1800-talet var väldigt mycket sekulariseringens århundrade. Därför att den officiella kulturen blev allt mer sekulariserad. Och det är också därför vi har väckelserörelser som finns liksom som sidoströmmar i kulturen. Visst, man var kristen på ytan, men det urholkades allt mer. Och det glada 20-talet pratar man ju om, när nihilismen, alltså känslan av att meningslöshet, ingenting är fast och visst. Och sen, det är klart, vi har första världskriget som kommer till följd av väldigt högmod i Europa. England, Frankrike och Tyskland betraktar sig som stormakter och tror att kriget ska vara över efter 2 veckor eller 3 veckor. Och det håller på i 4 år. Och är ett massslaktande utan like. Det är ett väldigt europeiskt högmod som kollapsar i första världskriget. Och sen kommer nihilismen, alltså tro, en hopplöshetskänsla. Och vi får depression, ekonomi och så vidare. Utifrån det här så vill man ha starka ledare. Man vill ha partier och politiker som tar tag i saker. Det blir Hitlers maktbas bland annat. Efter Auschwitz så har vi sagt att aldrig mer ska staten få den moraliska auktoriteten. Och då kommer individualismen väldigt starkt. Och Sverige tog fasta på det. Socialdemokraterna har varit kanske den viktigaste faktorn för att politiskt genomföra just individualismen, nämligen att nu är det inte Gud, det är inte staten, utan det är individen som har den moraliska auktoriteten. Och det är så politiker talar. Man kan genomföra kollektivistiska lösningar, men med hänvisning till att det här kommer att befria individen. För det är individen, det är kraft av att vi hjälper individen som vi kan legitimera det ena eller det andra politiska beslutet. Moralen ligger hos individen. Det du känner, det du tänker, det du vill. Det är det som är det viktiga, och det är därför som vi har de här diskussionerna i tv-sofforna där någon säger, ja, men jag känner nu så här, och då kan ingen säga emot. För det nya allra heligaste, det ligger inte i templet, det ligger inte ens i staten, utan det ligger i individens hjärta och känsla. Det är det nya allra heligaste. Och den som säger, nej, där känner du fel, eller den där känslan är inte behaglig för Gud, eller det där går emot Bibeln, eller det där är omoraliskt, eller det där är inte rätt eller naturligt, eller vad man nu ska använda för ord. Då blir man ju kränkt, förstås. För det nya allra heligaste, det är vad vi känner. Det är individualismen. Och här är Sverige extrema. Vi är nästan ensamma där uppe i hörnet. Vi har sällskap med Danmark och Norge. Jag är lite förvånad att Norge är så långt där, för de har fortfarande 20% kristna ungefär. De är mycket frommare än vad vi är. Men vi är där uppe i hörnet. Det är vårt kulturella landskap. Och i ljuset av det så är det vissa saker i Bibeln som kommer framstå som mer anstötliga än andra. Och det som jag uppfattar, det här är ju mitt sätt att beskriva det då. Men jag tror det har mycket med Guds bild att göra. Och jag märker att i vår förkunnelse i olika kyrkor så försöker vi på olika sätt anpassa det bibliska budskapet efter den här väldigt starka individualismen. Jag har i min bok här ett kapitel som heter, tystnad eller kärleksfull konfrontation. Och då tar jag upp 12 olika floskler som jag tycker man hör och som är bibliska halvsanningar. Kom som du är, det är sant. Men säger vi det hela tiden? Och aldrig kom som du är och låt dig förvandlas av Jesus. För det är ju faktiskt det han vill. Han vill ju inte att du ska komma som du är och förbli som du är. Han vill ju att det ska bli en förvandling och en förändring. Han har kommit för att uppsöka och frälsa det som är förlorat. Inte för att det ska fortsätta vara förlorat, förstås. Så vi kan inte bara säga kom som du är hela tiden. Vi måste säga mer. Gud älskar alla villkorslöst. Ja, det är ju sant. På sätt och vis. Samtidigt har du de bibelställena där det står att att Gud faktiskt finner vissa människor, ursäkta uttrycket, men vedervärdiga. Han, jag ska försöka hitta det här ordet här nu då. Han vill allas frälsning, men han gillar inte alla människor. Då kan man fråga sig, vad betyder det då? Ja, men du ska älska din fiende. Ja, hur gör jag det då? Betyder det att jag ska gilla min fiende? Nej, det är faktiskt inte det står. Utan du ska vilja din fiende väl. Även fast du ogillar honom eller henne. För hade du gillat honom eller henne så hade det inte varit din fiende. Då hade det varit din vän. Det är för att du ogillar den här personen. Och det ogillandet kanske den personen på sätt och vis förtjänar. För det är inte älskvärda egenskaper som den personen har. Om det inte är du som är problemet förstås, då kan det vara tvärtom. Då kan det vara du som ogillas med rätta. Gud gillar inte alla människor. Men han vill dem väl. Han vill frälsning. Han vill omvändelse. Men det betyder inte att han älskar i meningen gillar. Kananéerna var ett folk som Gud fann vedervärdiga. Paulus i Titus brev talar om människor som ni inte ens ska liksom ha att göra med. För de är vedervärdiga. Det är ju inte så populärt att säga det, va? Men om Bibeln säger det, så kanske vi ska stå för det. Och så måste vi få ihop en bild. Hur kan de bibelställena vara sanna samtidigt som det är sant att han älskade hela världen och utgav sin enfödde son? Därför att det handlar inte om vad han gillade. Det handlar om vad han vill. Jag vill inte att syndaren ska gå under, utan jag vill att han ska omvända sig, som det står i Hesekiel 33. Han vill oss väl, men gillar oss inte nödvändigtvis. Nåväl, jag har ett helt gäng såna här floskler som jag tagit upp, som jag menar är anpassningar efter just den här individualismen som är så stark i vår kultur. Gud vill inte att du ska ha dåligt samvete, hörde jag en förkunnare säga. Men vänta ett slag, det är kanske precis just vad Gud vill. Det beror ju på vad det handlar om. Men har vi gått emot Guds vilja, så vill han väl absolut att vi ska ha dåligt samvete. Det är väl jättebra med dåligt samvete, för det är ju en inre signal som leder oss till omvändelse. Och som upprättar oss då. Eller det är Gud som upprättar oss. Men så varför skulle man säga en sån sak i predikstolen? Gud vill inte att du ska ha dåligt samvete. Det är som att lägga bandage på ett varigt sår. Istället för att använda skalpellen och snitta upp det och göra det rent. Nåväl. Grunden för resten av det jag ska säga är gudsbilden. Och jag har kallat det för en politiskt inkorrekt gud. I kapitlet så går jag igenom Jobs bok. Och man får Jobs bok som en liten ask. Jag älskar Jobs bok och budskapet i den boken. Och ett av de viktigaste budskapen är just det här. Nu citerar jag från Jobs bok, jag har inte med det här. Men Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens namn. Nämligen det att Gud är Gud på riktigt. Och det måste vi tillbaka till. Jag citerar från, och det här temat finns på andra ställen i Bibeln, i Romarbrevet 11. Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Förstås, det är ju retoriska frågor. Ingen har gjort det. Gud är inte skyldig någon något. När jag talar om det här så brukar jag börja med en liten bild på Legoland. Ni har ju kanske varit där, de flesta av er, eller med barn eller barnbarn. Och föreställ dig att du har ett nästan oändligt antal legobitar till ditt förfogande i olika storlekar och valörer och färger och allting. Och så bygger du en värld. En gigantisk värld. Och så låt oss säga att du har såna här legogubbar som du kan andas på. Och så börjar de leva. Och låt oss säga att du kan bestämma om de ska ha fri vilja och rationalitet, eller hur ska de kunna relatera till varann, göra varann illa, eller ska de vara som robotar, eller hur ska de vara? Du bestämmer allt det där. Det är din värld. Du gör den. När jag pratar med ungdomar brukar jag börja så här. Det är ett pedagogiskt grepp. Och poängen är ju förstås den. Om legogubbarna då skulle samla ihop sig i en liten protest och komma och stampa med sockerplasten och säga: vem tror du att du är? Varför har du rätt att bestämma? Så är ju förstås svaret att ja, det är jag som har gjort er och allt annat. Hela den här världen. Så ja, jag får faktiskt göra precis vad jag vill med det som är mitt. Det är det rätta svaret. Och det är precis det Gud säger till oss. Han är inte en människa som jag, så att jag kan svara honom: vi går tillsammans till rätten. Det finns ingen som kan döma mellan oss och lägga sin hand på oss båda, säger Jobb i kapitel 9. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den. Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. De är mina. Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formar det, varför gjorde du mig sådan? Romarbrevet 9. Och jag har tagit de här ställena lite grann ur sitt sammanhang, för Paulus talar ju här i Romarbrevet 9 om frälsning och Guds sätt att nu frälsa ett nytt förbund som inkluderar hedningar, greker och romare och så vidare. Och det kan många judar då protestera emot och tycka, så kan väl inte Gud göra. Och då använder Paulus det här temat för att säga att Gud får faktiskt göra precis som han vill. För det är hans värld. Allt är hans. Och Gud äger skapelsen i en djupare mening än vad vi vanligtvis använder ordet äger. Du kan äga en bok eller du kan äga en slev eller någonting som du har gjort. En smörkniv som du har täljt till med en träbit och sådär, va. Men ytterst sett så är det ju faktiskt så att du har inte gjort särskilt mycket. Du har format något som redan fanns där. Eller hur? Det finns en liten rolig historia om vetenskapsmän som skulle tävla med Gud om att skapa liv. Och då säger vetenskapsmän, först tar vi lite jord. Och då säger Gud, ta er egen jord, inte min. Gud har ju skapat allt ur intet. Och i den meningen äger han allting, så att säga, i en absolut mening. På ett sätt som vår äganderätt inte ens kommer i närheten av, trots att vår äganderätt är helt legitim. Men Gud äger verkligen saker i en absolut mening. Det här tycks mig vara Bibelns mycket tydliga bild. Och det innebär att inför Gud har vi inga rättigheter. Vi kan ha skyldigheter, det har vi. Men rättigheter har vi inte. Du har rättigheter i relation till staten. Du har rättigheter i relation till andra människor. Ja, därför att vi lever i en moralisk värld. Gud är garanten för de rättigheterna. Men i relation till Gud har vi inga rättigheter alls. För det vi har fått av honom är bara nåd. Varenda sekund av ditt liv är en sekund av nåd. Nu fick du lite nåd, nu fick du nåd igen, nu fick du nåd. Du får nåd precis hela tiden. Hela din existens är nåd. Gratis, fritt och förintet. Och det du har fått fritt och förintet, det har Herren rätt att ta tillbaka, fritt och förintet. Och han har ingen redovisningsplikt i relation till dig eller mig eller någon annan. Om han redovisar sina skäl så får vi ta det som en del av nåden det med. Tack för den redovisningen. Tack för att du har uppenbarat mycket av din kunskap, ditt perspektiv och din vilja i ditt ord. Det är ren nåd det med. Vi kan inte kräva någonting. Och när vi börjar tro det är då vi sår ett bittert frö som kan växa och bli ren bitterhet. Gud måste vara Gud om vi vill ha med Bibelns Gud att göra. Den enda meningen människa kan ha är därför Guds mening. Du kan försöka skapa din egen, men det kommer inte att gå. För du har inte skapat dig själv. Du har inte designat dig själv. Du kan inte ha ett syfte med dig själv som krockar med det syfte som du är skapad för. Jo, du kan ju försöka, men det kommer att gå åt skogen. Gud har rätten att göra vad han vill med det som är hans, kort och gott. Och han har då också rätten att döma oss. Bedöma och döma. Han har rätten att ge oss nåd. Han har rätt att göra vad han vill. Det här måste på något vis vara grundplattformen för väldigt mycket annat vi säger. Ja, han älskar oss. Ja, han har gett sig själv. Men fattar ni hur djupt och starkt det här är? För han behövde inte göra det. Han har inga skyldigheter i relation till oss. Inga alls. Överhuvudtaget. Och märker ni hur det här krockar med den svenska individualismen, där alla pratar om sina rättigheter stup i kvarten. Och vi börjar prata om Gud som om vi hade rättigheter i relation till honom. Trosrörelsen var ju ett exempel på det på 80-talet. Man skulle hålla på att begära saker från Gud. Som om man var tvungen att leverera saker. Nej. Han har gett sina löften, men han är fri att administrera själva uppfyllelsen av dem på det sätt och i den timing som han vill. Det kan inte vi hålla på att domdera över. I den meningen var trosrörelsen djupt obiblisk. Och i den mån man fortsätter att prata på det sättet så är man fortfarande det. Ja, nu tänkte jag prata om synd. Jag har bara börjat. Är det dags att... hur tycker du schemat ser ut här nu, herr Henriksson? Det kanske är lite passande, men vi kan väl ta en liten kort respons här på någon eller några minuter. Funkar det? Vad säger ni om det här? Frågor, kommentarer? Är jag ute och cyklar? Är det bibliskt?
Jag tänker att det var lite grann av våra förfäders.
Nej, exakt. Ja. Tidsmaskiner kanske finns, menar du? Ny form. Just det.
Att liksom, ja, vi kan inte styra Gud, sker Guds vilja, Guds vilja sker, och så sa man amen, sen nickar man till det på något sätt.
Just det.
Då kanske vi liksom naiviserar, kan man säga, trivialiserar det.
Just det.
Man var så, ja, det fanns ett stort djup allvar i det här. Ja, det var en. Det andra var på alldeles i början där du sa att det var så chockerat för judarna.
Ja. Jo, man hade väl kunskap om det. Jag har förstått det som, jag är inte jätteduktig på just antik judendom och sådär, men jag har förstått det som att det fanns åtminstone två skolor bland rabbinerna i hur man skulle tolka messiasprofetierna. En del tänkte att det skulle komma två messiasfigurer. En som skulle lida och dö, uppfylla Jesaja 53 och så. Och sen skulle det komma en annan messiasfigur som då var en kung och segrade. Andra sa så här, nej, det är samma messias, men han kommer att komma två gånger, sa man faktiskt. Så att, och det jag kan tänka mig är väl att just profetior är ju väldigt svåra att använda när man ska förutsäga framtiden. De är mycket bättre att använda som backspeglar när man ska försöka förklara vad som just hände. Och det är också så evangelisterna och apostlarna gör, att de, när det här händer, när uppfyllelsen sker, då känner man igen det. Men att det skulle ske just på det här sättet, det kanske inte var, det var inte, profetierna var inte detaljerade nog för att kunna göra en sån exakt beskrivning, tänker jag i alla fall. Det är hur jag bara tänker, nu får du bara mina tankar fritt ur huvudet här. Men sen så tror ju jag att även om man har bibelkunskap om olika saker, så finns det ju en utmaning i våra hjärtan här som Jesus varnar sina lärjungar för att hamna i fariseernas eller saduceernas surdeg. Så va? Och jag tänker nu berättar jag om en liten episod då. Jag hade en tjejkompis som läste till pastor samtidigt som jag. Hon blev pastor i en småländsk liten församling. Anita hette hon. Hon har tyvärr gått bort nu. Men Anita hade en väldigt känslosam relation till Gud. Och tyckte väldigt mycket om att tala om Gud som sin pappa. Och en gång så predikade Anita om det här. Och sa, Gud är vår pappa. Och Abba, fader. Abba betyder ju pappa. Så att det är väldigt bibliskt att tala om Gud som sin pappa. Så. Men hon la mycket känsla in i det här och det betyder mycket för henne personligen. Då fanns det en kvinna i församlingen, en kvinna som var den här bönekvinnan och den frommaste och den trognaste och så vidare, som kom hela tiden. Var en stöttepelare i församlingen, och den här kvinnan reagerade på Anitas predikan och sa, du kan ju inte tala om Gud som din pappa, det är ju fel. Och här var det ju förmodligen då ett sår i relation till hennes pappa, alltså kanske övergrepp, jag vet inte. Men någonting väldigt jobbigt fanns där. Och Anita säger, ja men det står i Bibeln att Gud är vår pappa. Och då säger den här kvinnan som sannoliken är bibeltroende, jag struntar i vad som står i Bibeln. Och det där är intressant. Att saker som finns i Bibeln krockar med känslor och attityder i våra egna hjärtan. Och det var väldigt ärligt och bra egentligen att den här kvinnan sa det på sätt och vis. För här blottlas en konflikt och ett sår som hon egentligen skulle behöva jobba med. För att få Gud till sin pappa och inte låta hennes jordiska pappa bli den bild genom vilken hon förstår Gud. För då blir det väldigt mycket fel förstås. Så här kom det upp någonting. När man rör om i grytan så kommer det upp det där som är bränt och så vidare. Så det är bra. Men det jag menar är att vi kan i huvudet vara väldigt bibliska. Sen vad som finns i våra hjärtan kan vara en annan sak. Och så tror jag det var för fariseerna, saduceerna och så. De skriftlärda. De hade väldigt mycket Bibeln i huvudet. Och en del av dem hade ganska mycket av det i hjärtat också. Nikodemus och andra. Det var många fariseer som sen blev kristna. Paulus är en av dem. Så helt fel ute var de inte. Men den här kopplingen som Luther pratar om också, mellan vårt hjärna och vårt hjärta, det är en lång väg. Och därför så tycker jag att det är väldigt viktigt att förkunnare försöker koppla ihop det så att vi inte bara har vår tro i huvudet. Den blir intressant först när den trillar ner i hjärtat. Om kristen tro inte tro i hjärtat så är det ingen kristen tro överhuvudtaget, skulle jag vilja hävda. Det måste in i våra hjärtan. Och det är där frågor om omvändelse och förkrosselse och allt det där kommer. Och Bibeln talar om det. Det är oundvikligt. Det är jättejobbigt att vara kristen. Jesus är jättejobbig. För att han älskar oss och vet hur illa ute vi är. Vi är körda, mina vänner, utan honom. På riktigt. Och jag pratar om Sofia som mitt äktenskap. För i de nära relationerna så är det där det blir som uppenbarast. Ni är gifta med varandra, gissar jag? Ja. Om man skulle fråga er om den andres fel och brister så skulle man nog kunna få en liten lista. Så, ni känner varandra. Oj, förlåt. Ni känner varandra. Och ni vet var den andres svagheter finns. Och precis som Jesus älskar oss rakt igenom det, ni kallar det att älska varann med Jesu kärlek, fast det kan kännas omöjligt ibland. Det är på den här nivån som evangeliet måste bli evangeliet. Det är på den här nivån Jesus vill möta oss. Det är på den här nivån Jesus vill påbörja sin förvandling av oss. Och det är jobbigt om man misslyckas och det skiter sig. Förlåt att jag pratar som en vanlig svensk. Men i all sin ordning så får jag prata som en östgöte. Men det måste få bli kött och blod i våra liv. Och inte något som blir en fromhetsfasad. För då blir det inte på riktigt. Och då är risken att Jesus säger ve er till slut. Eller ve oss. Ja. Det här är en anledning till varför själavård är så viktigt. För själavård handlar om att ta evangeliet ner just till hjärtenivån, till vardagslivet. Jag vill se predikningar om såna här saker. Jag vill höra predikningar om, låt oss säga, mildhet. En av andens frukter. Om man skulle sätta en kamera eller en mikrofon i ditt kök eller vardagsrum. Vad skulle man höra då? Hur mycket kort stubin finns där? Hur mycket vrede och irritation? Eller hur mycket frid finns där? Ja, det kan ju låta väldigt fördömande att säga så här. Men verkligheten är ju som den är. Och det är precis här Gud vill förvandla oss. Det är här han vill att vi ska vara ärliga. Det är här han vill att vi ska säga som det är. Ödmjuka oss, kanske bli förkrossade över vår egen oförmåga att göra Guds vilja. Ja, men det här är ju Luther och Rosenius rakt av, är det inte det? Låt oss inte ha en fasad av fromhet. Låt det tränga in i hjärtat, hur jobbigt det än blir. Då blir det anstötligt för dig. Och då, then we're talking, då börjar det bli på riktigt. Och då blir det intressant. Och då tror jag Gud får utrymme och då kanske Gud börjar göra saker som förvånar oss. Det är min förhoppning. Jag hoppas att vi ska ha församlingar med mycket mera syndanöd. Mycket mera dåligt samvete. För då kanske vi börjar ropa om nåd och förbarmande på ett sätt som vi inte gjort förut. Och då kanske Gud börjar svara på ett sätt som han inte har gjort förut, för det fanns inte utrymme för det. Kan det vara så? Det här verkar vara något som präglade väckelserna på 1800-talet. Är de människorna på något vis annorlunda än oss? Nej, inte i grund och botten. Ja. Det här ligger i alla fall på mitt hjärta. Inte för att jag har lyckats sova. Men jag vill detta. Och vi måste tala om det. Och vi måste be om det och gå i den riktningen. Men innan jag fortsätter så tar vi och fikar. Tack för att ni har lyssnat.